بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد نسأل الله التوفيق والإخلاص والعلم النافع والبركة في هذا في هذه الدروس آمين. Vi återupptar nu lektionerna i Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العباد. Denna välsignade bok som tar upp Tawhid, den viktigaste frågan i varje människas liv. Allahs rättigheter. Vår skyldighet att särskilja våran skapare i dyrka. Att inte sätta någonting vid hans sida. Och författaren började med att nämna definitionen av Tawhid. Vikten av Tawhid. Och motsatsen till Tawhid, vilket är kyrk. Och sedan så började författaren att gå in på exempel på kyrk. För att vi ska förstå oss på Tawhid så måste vi förstå oss på dess motsats. Och författaren nämner ett antal exempel på vad som är kyrk i den här boken. Och vi kom fram till kapitel 13, eller kapitel 12, där vi inshallah kommer att fortsätta idag. Kapitel 12 och kapitel 13. Och kapitel 11 och 10 handlade om att slakta till andra än Allah. Och vi nämnde att det är en form av kyrk. Kapitel 12 handlar om att avlägga eder till andra än Allah. Vilket också är en form av kyrk. Och det är också någonting som... Kapitel 12. Att avlägga eder till någon annan än Allah. Och de hör ihop, för ofta så finner man att de som offrar till andra än Allah vid gravar och till helgon oftast gör det tillsammans med att avlägga eder. Och det här är någonting som då inte är tillåtet i islam. Och författaren säger Bab mina kyrk en nether li ghayrillah. Kapitlet att från kyrk är att avlägga en ed till någon annan än Allah. Och man förstår av det här, mina kyrk, från kyrk, att det finns många former av kyrk. Det finns många former av avgudadyrkan. Och det här är en av dem. Mina kyrk är never li ghayrillah. Från kyrk är att avlägga en ed till någon annan än Allah. Vad är då en never för någonting? En ed? Jo, ulema, de säger att en never huwa ilzam mukallafin mukhtarin nafsahu lillahi ta'ala shay'an ghayra lazim bi asli shar bi kulli qawl yadullu alayhi. En never är att förpliktiga någonting över sig själv som inte är obligatoriskt i grunden. Att man förpliktigar en dyrkan över sig själv som inte är obligatorisk i grunden. Alltså man gör någonting obligatoriskt på sig själv som inte i grunden är obligatoriskt. Som till exempel att en person säger Lillahi alayhi an asum thalathata ayami kulli shahr. Där en skyldighet inför Allah för mig att jag nu ska fasta 3 dagar varje månad. Alltså han avlägger en ed inför Allah att han ska fasta, frivillig fasta 3 dagar varje månad. Det är never, som ett löfte, en ed inför Allah. Och att fasta 3 dagar varje månad är bara rekommenderat, eller hur? Det är inte obligatoriskt. Men när han nu gjorde den här eden, då blev det helt plötsligt obligatoriskt. Han gjorde någonting rekommenderat, eller tillåtet, obligatoriskt för sig själv. Taib. Och de lärda nämner att det här är någonting som i grunden är ogillat. Att göra never Att förpliktiga saker på sig själv som inte är obligatoriska är någonting som i grunden är ogillat. Och vissa lärda sig att det till och med är haram. Men har man väl gjort det så måste man uppfylla sin ed. Då blir det obligatoriskt. Och att uppfylla sin ed är en dyrkan. Och kan man inte uppfylla eden så måste man, om man bryter den, då måste man sona. Och folk avlägger eder på två olika sätt kan man säga. Det finns de som gör en never mutlak. Från ingenting, från ingenstans, så säger de bara att till exempel vid Allah så ska jag be si och så mycket sunna böner varje dag. Eller vid Allah så ska jag fasta 3 dagar varje månad. Eller det är min skyldighet hos Allah att skänka 20% av min lön till fattiga varje månad. Att han lägger de här villkoren. Men han säger vid Allah, eller det är min plikt och skyldighet hos Allah, att jag från och med nu ska göra detta varje månad eller varje dag eller en gång i livet och så vidare. Alltså han gör någonting som inte är obligatoriskt. Obligatoriskt på sig själv. Han bara säger generellt. Så från och med idag så ska jag göra detta. Det här kallas för mutlak. Och så finns det el-muqayyad. Den som är mer specifik. Där han sätter villkor. Och det är om han säger till exempel. Om Allah gör mig frisk. Så ska jag skänka si och så mycket pengar till fattiga. Om Allah gör min moder frisk så ska jag åka på hajj. Om Allah ger muslimerna seger så ska jag be si och så mycket sunna böner. Och så vidare. Så han sätter då som ett villkor. Och den här andra kategorin är ännu mer ogillad än den första. Taib. Vad gäller den första så säger ulema att den är ogillad för att du har gjort någonting som i grunden inte är obligatoriskt. Yani wajib, du har gjort det obligatoriskt för dig själv. Det vill säga, Allah har i grunden gjort religionen lätt. De saker som vi är skyldiga att göra är inte många. Men du har kommit och gjort det obligatoriskt på dig själv. Yani du har gjort det svårare för dig själv. Och det här är någonting som är ogillat i religionen. Alltså vill du be sunna böner, gör det. Men utan att avlägga en ed. Vill du fasta frivillig fasta, gör det. Vill du åka till Mekka varje år, gör det. Du behöver inte avlägga någon ed. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa i en sahih hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Innahu naha'ani nadhr. Han förbjöd. Profeten förbjöd från en nadhr att avlägga dessa eder. Och han sa innahu la ya'ti bi khair. De för inget gott med sig. Innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Utan dess enda syfte är att tvinga fram saker och ting från snåla människor. Så profeten alaihissalam i grunden har ogillat och till och med har förbjudit att avlägga dessa eder. Så det är någonting som är ogillat. Och det blir ännu värre om man då kommer och säger om du Allah gör si och så, så kommer jag att göra si och så. Då är det som att man sätter villkor på Allah. Att man vill ha någonting i gengäld av Allah. Och det här är någonting som är väldigt fult. Eller hur? Och tyvärr så finns det många okunniga muslimer som tror att om man vill ha någonting av Allah så måste man också säga så här. Många muslimer tror, de säger ja Allah, om du gör mig frisk så ska jag offra 10 lamm och skänka till fattiga. Och Allah, om du gör mig frisk så ska jag åka till Mekka. Och det är väldigt fel att de gör så här. Det är som att de tror att Allah bara gör saker i gengäld. Och det är nästan som att de tror att Allah är i behov av dina goda gärningar. Att du gör någonting gott, då kommer Allah ge det här tillbaka i tacksamhet. Och det är fel. Det är inte så det funkar. Allah är inte i behov av våra gärningar. Allah, han är rike. Det är vi som är i behov av Allahs goda. Och allting är redan bestämt. Så vare sig du avlägger denna ed eller inte, så kommer det inte ändra på någonting alls. Utan det tvingar bara fram goda gärningar från de som är snåla. En person skulle inte skänka pengar för han är snål. Men då så säger han, ja Allah, om du gör mig frisk, om du gör att jag får höga betyg i skolan, så ska jag skänka pengar. Vad var det som fick honom att skänka pengar? Var det hans generositet? Nej, det var det inte. Han var i grunden snål, utan det var den här eden som tvingade honom att skänka pengar. Så därför säger ulema att avlägga eder är i grunden någonting som är makruh. Någonting som är ogillat. Och enligt vissa lärda kan det till och med vara haram. Och Sheikh Uthaymin säger att det är den åsikten som verkar ha starkast bevis. Och Ibn Taymiyyah och många av Ahlul Hadith lutar också åt den åsikten. Men här är en faida som Abu Sulaiman al-Khattabi nämner i hans bok där han förklarar Sahih Bukhari. Och Allah alam, han var den första som skrev en förklaring på Sahih Bukhari. Han nämner i den här boken att en nedr, att avlägga eder, är någonting som har udda bestämmelser i islam. Det skiljer sig från all annan form av dyrkan. All dyrkan i islam är bra att påbörja och bra att avsluta, eller hur? Det är bra att påbörja bönen och avsluta bönen, eller hur? Det är bra att börja åka till Mekka och sen avsluta sin hajj. Men en nedr är helt udda. Den skiljer sig från all annan form av dyrkan. Den är makro att påbörja och wajib att avsluta. Förstår ni? Och det finns ingen annan dyrkan vad jag känner till som är på det här sättet. Därför är den unik på det här sättet. Men generellt, som ulema nämner, det är bättre att aldrig ge sig in i detta. Man ska aldrig avlägga eder. Men vissa gör det för att de vill till exempel betona någonting. När de kanske tjafsar någon människa, de säger, men det som jag säger är rätt. Om det är fel så är det min skyldighet hos Allah att slakta ett lamm. För att han vill liksom betona det som han säger. Om jag har fel ska jag, måste jag göra si och så inför Allah. Eller någon man vill visa att han är stark, så han säger till sin fru, om du går ut så är du skild hos Allah. Det är min skyldighet att skilja mig från det hos Allah. Sådana saker är ogillade. Och ibland kanske till och med haram, som vi nämnde.
Det finns det här också i, alltså att Allah prisar i surat Nisan,
ja, det kommer. Det är de två verserna som författaren nämner. Och han nämner också här Sheikh Bassam i Bulugh al-Maram, förklaringen här, att många människor avlägger eder och så ångrar de sig. Och det här, det finner ofta i fatawa böcker. Hur många människor säger inte att jag avlade en ed att jag skulle åka till Mekka varje år, men jag har inte råd. Jag avlade en ed att jag skulle fasta varje månad till så många dagar, men jag blev sjuk. De sätter sig själv i en jobbig situation där de kanske till och med hamnar i synd, eller de måste sona. Om de inte skulle ha avlagt eden skulle det vara lättare för dem. Och Allah säger, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alayhi. Det finns de män från de troende som håller de löften de har gett till Allah. Det här tyder på att de som håller dessa löften är få. Eller hur? Min al-mu'minina. Det finns de få från de troende män som håller sina löften inför Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och den här versen brukar också Sheikh Falah, hafidhahullah, använda som bevis på att ar-rijal, männen, de är få. Du kan inte kalla vem som helst för man. Det finns, vad säger han, dhukur. Det manliga könet, men män, det är inte vem som helst som förtjänar den här titeln. För alla nämner att de är få.
Kan du repetera?
Surat al-Ahzab. Nam, Surat al-Ahzab. Tayyib. Och sen nämner författaren två verser och en hadith i det här kapitlet. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Surat al-Insan, vers 76, eller sur vers 7. Yufuna bin nadr. Att de uppfyller sina eder. De håller fast och står fast vid sina löften och sina eder. När Allah azza wa jalla beskriver al-abrar, de fromma som fått paradiset, som har gått in i paradiset, så nämner Allah ett antal goda gärningar som de har gjort. Och en av deras goda gärningar är att de håller sina löften och sina eder. I nästa vers så säger Allah, som författaren nämner här, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Att vad ni än ger i gåva eller ger löfte om att uträtta, så är Allah väl underrättad om detta. Här nämner Allah en nafaqa, att spendera och skänka pengar till fattiga, tillsammans med en nadr, tillsammans med att hålla sina löften och sina eder. Och båda dessa verser tyder på att en nadr är en form av dyrkan. Nu kommer vi till det viktigaste. Författaren sa att det är kyrk att avlägga en ed till någon annan än Allah. Ta, vad är beviset på det? Författaren nämner inget direkt bevis. Någon hadith som säger att det är kyrk att göra nadr till andra än Allah. Utan författaren använder en annan form av bevisning. Och det är att han här nämner att en nadr är en form av dyrkan. Varför? För Allah prisar de troende med att de höll sina eder. Och om Allah tycker om någonting, så betyder det att det är en dyrkan. Tayyib. Och i andra versen så nämns en nadr tillsammans med en nafaqa, att skänka pengar till behövande, som också är en dyrkan. Så att de nämns tillsammans tyder på att en nadr är en form av dyrkan. Och när Allah säger فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, att Allah känner till det som ni skänker till fattiga, Allah känner till de eder ni har gett, så tyder det på, som Uthaymin och andra lärda säger, att Allah belönar er för dessa goda gärningar. Och om Allah belönar dem för dessa gärningar, så tyder det också på att de är en dyrkan. Taib. Och vad är det vi har gått igenom tidigare i den här boken? Vi gick igenom en generell princip vad beträffar dyrkan. Och det är principen att om vi nu vet att någonting är en dyrkan i islam, den här saken är en ibadah, då är det haram att tillägna den någon annan än Allah. Det är kirk. Om någonting är en dyrkan, att göra den här saken till Allah är ibadah, det är tawhid. Och att göra den till någon annan än Allah är kirk, kufr och haram. Eller hur? Om vi vet till exempel att dua, att åkalla Gud, att åkalla Allah, att det är en dyrkan, vad är då vår skyldighet? Att endast åkalla Allah. Eller hur? Det är dyrkan. Dyrkan får endast tillägnas Allah. Så om man gör dua till någon annan än Allah, då blir det automatiskt kyrk. Dua är dyrkan. Att göra dua till någon annan än Allah blir kyrk. Förstår ni? En generell princip. Så här, vad använder författaren för bevis? Jo, han bevisar att en nadr är en dyrkan. Det räcker som bevis på att göra nadr till någon annan än Allah är kyrk. Och här nämner ulema att det här är en väldigt bra, ett bra sätt att ni bevisa saker och ting på. När vi diskuterar med folk som kanske gör kyrk eller bidda eller haram, ibland använder man konkreta och raka bevis. Det här är kufr, det här är kyrk, och så en konkret hadith. Ibland använder man såna här generella bevis, att det här är dyrkan och dyrkan får endast tillägnas Allah. Nu har du gjort kyrk. Generella principer. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ. Iran herre har bestämt att endast han ska dyrkas. Generellt, dyrkan får bara tillägnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här har vi sagt, det här är islams grundbudskap. Att Allah är våran ensamma skapare. Han är den som upprätthåller, försörjer och styr allting. Då är det endast han, den mäktige, som förtjänar att dyrkas. Ingen annan än Allah förtjänar att dyrkas. Den största skyldigheten vi har är att dyrka vår skapare. Tacka honom för det goda han har gett oss. Så om vi går och tackar någon annan och dyrkar någon annan, vare sig det är människa, ängel, profet eller staty, så är det det största fel man kan göra. Och Allah skapade oss med syftet av att vi ska dyrka honom och tacka honom och känna honom. Så att gå och tillbe andra än Allah är faktiskt det dummaste man kan göra. Utan Allah ensam är den som förtjänar våran hängivighet och våran dyrkan. Sen nämner författaren hadithen där Aisha radiyallahu anha berättar att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa: "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Den som avlagt en ed att lyda Allah ska lyda honom, och den som har avlagt en ed att vara olydig eller att synda ska inte synda mot honom. Bukhari. Så vad händer här? Det finns, man kan säga, två sorters eder. Eder som är lydna till Allah och eder som är olydna till Allah. Till exempel någon säger att det är min skyldighet hos Allah att nu fasta varje måndag och torsdag. Frivillig fast. Det är lydnad till Allah, då måste han göra det. Och kan han inte göra det, så måste han då sona. Han måste bryta. Då bryter han sin ed och han sonar. Och vi kommer tillbaka till det sen. Men om man däremot avlägger en ed att synda, vilket är någonting väldigt dumt. Att en person till exempel säger: "Wallahi, det är min skyldighet hos Allah att mörda den här människan. Jag ska döda honom." Helt utan rätt. Då är det här en synd. Man får inte mörda folk, eller? Då måste han bryta sin ed. Och vissa lärda säger att han måste också sona. Han måste göra toba. Och vissa lärda säger att han måste sona. Och andra lärda säger att nej, det räcker med att han bara bryter sin ed. Tayyib. Så eder är lydnad eller olydnad. Och profeten Muhammed a.s. har nämnt att om man avlägger en ed och sen hittar någonting bättre, man kommer på att någonting är bättre, så ska man bryta sin ed och man ska sona. Ibland så finns det folk, som vi sa, som lägger för mycket börda på sig själv. Kanske skadar sig själv, skadar andra blir lidande, familjen blir lidande. Då ska han bryta sin ed och han ska sona. Vad är då soningen för att ha brytit sin ed? Det är samma soning som kafaratul yamin. Om man har svurit vid Allah att göra någonting. Och det är det som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Ma'idah i vers 89. Den nämner Allah att soningen för en bruten ed är it'amu asharati masakin, att mata 10 fattiga. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, från, yani, vad kan man säga, medelmat som ni själv ger till er familj. Au kiswatuhum, eller ni ska klä dem, eller fria en slav. Om ni inte kan något av detta, så ska ni fasta 3 dagar. Ja. Så bryter man en ed, så måste man göra en av dessa 4 saker. De 3 första måste man får välja en av dem. Antingen mata 10 fattiga med vanliga måltider, eller så kan man klä 10 fattiga med kläder som personen kan ha på sig och gå ut med, personen kan be med, eller fria en slav. Men idag finns det inga slavar, så det kan vi ta bort. Så antingen mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga. Har man inte råd med detta, då ska man fasta 3 dagar. Okej? Okay? Vissa tror att man ska fasta 3 dagar först, utan fasta 3 dagar är om man inte kan göra de 3 första. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 13. Där säger författaren: "Mina shirk al-isti'adatu bi ghayrillah." Det är också shirk att söka skydd, eller från shirk är också att söka skydd hos någon annan än Allah. Och shirk betyder ju att dyrka någonting annat än Allah, eller avguderi, politism, att sätta någonting vid Allahs sida. Och samma sak här, författaren säger mina kyrk, från kyrk, vilket också indikerar på att det finns många olika former av kyrk. Så från kyrk är att söka skydd hos någonting annat än Allah. Och det här är någonting som skedde under författarens tid och som också sker idag. Och det är att folk går och söker skydd och hjälp hos andra än Allah. Al-isti'ada. Al-isti'ada betyder al-iltija wal-i'tisam. Att man söker hjälp och skydd och tillflykt hos någonting. Och en muslim ska söka hjälp och tillflykt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den enda som kan gynna och den enda som kan skada. Och här är det också viktigt att påpeka att författaren menar här att söka hjälp och skydd i någonting där endast Allah kan hjälpa. Alltså det är inte fel att söka hjälp och skydd hos en människa i någonting som den här människan klarar av att göra. Till exempel någon håller på att bli rånad på gatan. Och han ser några kompisar och han säger hjälp mig. Han söker skydd av sina kompisar. Är det här kyrk? Nej, det är tillåtet, eller? Det är tillåtet, det är inget fel med det. Utan vi talar här om saker som endast Allah kan göra. Till exempel muslimerna idag har mycket problem. Om någon vänder sig till ett helgon, en ängel, en demon, en profet och säger snälla, avsluta detta krig, hjälp muslimerna, ge oss seger. Då är det här kyrk. För då har han sökt hjälp hos en människa som inte kan hjälpa honom. Men någonting så enormt som endast Allah kan hjälpa med. Eller hur? Eller en person till exempel är sjuk. Och det här finns. Vissa okunniga människor vänder sig till döda, till gravar, heliga monument. Man kallar dem för helgon. Och säger snälla helgon, ja Hussein, ja Fatima, ja Rasulullah, ja Abdul Qadir Jilani, snälla hjälp mig. Gör mig frisk. Skydda mig från det som yani, attackerar mig och så vidare. Det här är kyrk. Det här är att tillägna dyrkan till någon annan än Allah. För den här tillflykten ska endast vara till Allah. Eller hur? För det är endast Allah som kan ge oss seger, som kan göra oss friska och som kan skydda oss från våra fiender och vad det nu kan vara för någonting. Och Allah har på flera ställen i Koranen beordrat oss muslimer att söka skydd hos Allah. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, fasta'idh billah. Alla dessa verser tyder på att det är en form av dyrkan. Att Allah vill att vi ska söka hjälp hos honom. Så att söka hjälp hos andra än Allah blir kyrk. Som vi sa. Om man går till dessa gravar, dessa heliga människor. Eller att man söker hjälp från döda människor. Man söker hjälp hos helgon, profeter, demoner. Det här är inte tillåtet. Eller även levande människor. Det finns vissa sufister till exempel. Han kanske faller i problem. Så han säger, och hans sheikh, hans person som han då följer, kanske är i Afrika. Han säger, snälla sheikh, hjälp mig. Så här från ingenstans i luften. Utan telefon eller någonting. Ja sheikh, skydda oss från den här ondskan. Då har han begått kyrk. För den här sheikhen kan inte höra honom och den här sheikhen kan inte hjälpa honom. Eller hur? Eller han står framför sheikhen. Och han säger saker, ber om saker som endast Allah kan ge. Han säger, ja sheikh, ge oss seger. Ja sheikh, ge mig ett längre liv. Ja sheikh, skydda mig från sjukdomar. Gör mig frisk. Skydda mig från fattigdom. Och så vidare. Då är det här kyrk. För det är någonting som endast Allah kan hjälpa oss med. Och författaren nämner en vers och en hadith som bevis i det här kapitlet. Han nämner versen från surat al-Jinn. Där Allah azza wa jall säger وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا. Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av jinnerna som skydd. Och det fick endast deras högmod att växa. Det har berättats. Och den här versen, surat al-Jinn, handlar om de demoner, de vad man kan säga spöken. För det finns ju människor och det finns jinner och det finns änglar. Jinner är de osedda varelserna. Och det finns inga spöken, alltså själar som går omkring. Utan de är en egenskapelse. Och ibland ljuger de och utger sig för att vara. Yani döda folk och så vidare. Men de är jinner. Och de är som oss människor. De har en fri vilja. Och de är också förpliktigade att acceptera sanningen. Och att följa de profeter som Allah har skickat. Så därför finns det de jinner som är muslimer. Och det finns de jinner som är kristna. Och de som är judar, buddhister, hinduer. Och det finns de som är soldater åt iblis, åt djävulen. Och vars enda uppgift är att sprida ondska på jorden. Men Allah har nämnt i hans bok ett kapitel som heter Surat al-Jinn. Som handlar om dessa demoner som blev muslimer. De från jinnerna som blev muslimer. Och där nämner de här jinnerna just den här... De nämner att det fanns folk innan islam som brukade söka hjälp och skydd hos jinnerna. Och här säger Abdullah ibn Abbas och Mujahid att när folket i Mekka eller de mushrikin kom till en dal så brukade de söka hjälp. De brukade ropa, de skulle slå läger i dalen, de var på resande fot. Så sa de, åh ni mäktiga män i den här dalen, skydda oss från de onda typ. Alltså ni som är typ mäktigast av jinnerna, skydda oss från de andra jinnerna. Var våra beskyddare i natt. Och då så säger jinnerna, vad var resultatet av det här? Fazaduhum rahaqa. Att det ökade bara dem i deras rädsla. Nej. Och det här är ett exempel på kirk. Varför? För de här jinnerna nämner också i samma sura att de tar avstånd från kirk. De har vänt sig till Allah och dyrkar endast Allah. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Vi kommer inte sätta någonting vid Allahs sida efter idag. Och så nämner de exempel att det fanns de män från människorna som kom och sökte skydd hos vissa män av jinnerna. Yani, det här är en form av kyrk som vi tar avstånd ifrån. Det är ett bevis på att det är kyrk. Och här nämner Allah Azza wa Jal också att resultatet av det de gjorde var att det bara ökade dem i rädsla. De fick inget skydd. Utan det ökade bara deras rädsla. Och här säger de lärda att så här är det generellt. Att alla som vänder sig till någon annan än Allah. Allah är den enda som kan gynna. Den enda som kan skada. Om man förlitar sig på människor, demoner, änglar, profeter, jag vet inte vad. Det kommer bara att öka dig i rädsla, i förvirring, i svaghet. Medan den som vänder sig till Allah och söker hjälp hos Allah, den här personen kommer Allah att ge styrka och trygghet. Som ulema säger, man förstår motsatsen av versen. Att den som vänder sig till Allah kommer Allah att öka i styrka. Och i säkerhet och trygghet. Som Sheikh Fawzan nämner. Och Uthaymin nämner också här att när de vände sig till någon annan än Allah så blev de straffade. Med att de inte uppnådde det de ville ha. Utan de fick totala motsatsen. De vände sig till jinnerna för att söka skydd och trygghet. Och vad fick de för någonting? Svaghet och rädsla och fruktan. Och så här är det oftast med folk som inte känner till sin skapare. Vi muslimer förlitar oss på Allah, den ensamme, den mäktige. Tayyib. Tänk dig den som tror på massa gudar och demoner och spåmän och så vidare. Han är så svag, han vänder sig till en spåman för att få hjälp. Och så hittar han en annan spåman som kanske han tycker är starkare. Han vänder sig till honom och förlitar sig på honom. Han vänder sig till ett helgon. Det funkar inte. Han vänder sig till ett annat helgon. Han är rädd för en demon. Han blir räddare för en annan demon. Så hans hjärta är ständigt i. Yani, konstant rädsla. Och har inte den här tryggheten. Medan vi muslimer vet att Allah är den enda som kan gynna och skada. Och vår tillit är endast till honom. Vi är inte rädda för helgon, vi är inte rädda för demoner, vi är inte rädda för änglar eller profeter. Utan vi är rädda för Allah Azza wa Jal, skaparen av allting. Så det här är från frukterna av tawhid. Versen kan också betyda فَزَادُوهُمْ رَحَقَ. Vi sa att den kan betyda att det bara ökade dem i rädsla. Människorna var rädda och blev bara ännu räddare. Versen kan också betyda att det ökade bara jinnerna i överträdelse. De var redan syndare. Men när jinnerna, demonerna, som är en skapelse som är under människan. Allah nämner att han har ärat människan. Allah har upphöjt människan. Vi är den högsta skapelsen här på jorden. Alltså vi är en nivå över jinnerna som Ulema nämner. När människan som har den här ärade statusen går och förnedrar sig inför en jinn, vad händer då? Då kommer jinnen att få högmod. Han kommer tro att han är någonting. Eller hur? Så, och han kommer börja synda ännu mer. Så versen kan också betyda så att när människan vände sig till jinnerna och sökte skydd, så ökade det bara jinnerna i deras yani, synd och överträdelse och högmod. Versen bevisar också, som Sheikh Fawzan nämner, att profeten Muhammad a.s. sändes till både människor och jinner. Att hans budskap är universellt. Det är generellt till både människor och jinner. För här lär vi oss att jinnerna blev muslimer, eller hur? Till skillnad från tidigare profeter som bara skickades till sitt folk. Så skickades profeten Muhammad a.s. till hela mänskligheten. Både människor och jinner. Till svarta, till vita, till kineser, till latinos. Och till och med till jinner, till demonerna. Mashallah. En annan fajda som skulle vara väldigt svårt att komma fram till, som Sheikh Uthaymeen nämner, det är att versen bevisar att jinner också är män och kvinnor som vi människor. Okej. Okay. Hur i hela världen kom han fram till detta? Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att vissa av människornas män sökte hjälp, ya'uduna bi rijalin min al-jinn, sökte hjälp hos männen från jinnerna. När Allah säger rijal, att det är män, betyder det också att de har kvinnor, eller hur? Vad är annars nytta med att nämna att de har män? Om de skulle vara enkönade, då skulle alla bara säga att de söker hjälp hos jinnerna. Men då Allah säger männen från jinnerna, så bevisar det att de också är som oss människor, kvinnor. De är män och kvinnor. Taib, en annan fråga som kan vara aktuell här. Man får inte söka hjälp hos jinner. Man får inte anropa jinner och söka hjälp hos dem. Men om någon då kommer och säger att vi söker hjälp hos muslimska jinner. Du sa att det är tillåtet att söka hjälp hos muslimer, hos människor. I saker de klarar av. Vad säger då islam om att söka hjälp hos jinner i saker som de klarar av? Ja? Om någon kommer med det argumentet. Han säger, jag har en jinnkompis. Och han skyddar mig från rånare och dåliga jinner och allting.
Nej.
Vad säger vi då? Vi säger nej.
Nej.
Det är inte tillåtet.
Nej.
Vad är beviset på det?
För att det kan leda till ännu värre. Alltså. Det kan leda till att han börjar fråga efter andra saker.
Det kan leda till att han börjar fråga efter andra saker.
Exakt.
Hur vet man ens att den här jinnen som man har fått kontakt med är en muslim? Du hör en röst prata. Och han säger, ja, jag är din kompis, jag är din bror. Och se till om du behöver någonting, jag vet inte vad. Hur vet du att den här jinnen är muslim överhuvudtaget? Det finns tyvärr många av jinnen som ljuger. Som inte är religiösa. Och det här vet man när man ibland har gjort exorcism på jinner. Man läser Koran på folk som är besatta. Och jinnen börjar prata, så ljuger jinnen. Jättemycket. Och innan islam, jag vet inte om folk har gjort det, anden i glaset. Jinnen ljuger jättemycket. Han säger massa saker som inte är sant. Säger, jag är 5000 år gammal och jag heter så här och jag vet inte vad. Massa lögner. Så de går inte att lita på. Så Så det här är första. Man vet inte ens om det är en muslim. Två, även om det är muslim, det kan vara en syndaktig muslim som sen börjar be om gentjänster. Jag har hjälpt dig, nu måste du hjälpa mig. Och om man säger nej så börjar de jiddra. Och då får man problem. Så det är bättre, som ulema säger, att man stänger den här dörren. Vi finner inte att profeten Muhammed s.a.w. sökte hjälp av jinnen. Eller hur? Vi finner inte heller att sahaba sökte hjälp av jinnen. Finns det någon sån hadith? Jag känner inte till det. Utan jinnerna levde deras liv och sahaba levde deras liv. Om sen en jinn som är muslim vill hjälpa till frivilligt, det är hans ensak. Men att man ska gå och ropa efter jinner och be om tjänster? Nej. Den här dörren ska man stänga. För det kan öppna dörren till mycket ondska. Vart var vi någonstans? Sen nämner författaren sista hadith i kapitlet innan vi avslutar. Det är hadith Khawla bint Hakim som berättar att hon hörde Allahs sändebud alayhi salatu wassalam säga: Den som slår sig ner på en plats och säger a'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq, jag söker skydd vid Allahs fullkomliga ord från det onda han har skapat, kommer inte att skadas av någonting tills det att han lämnar denna plats. Och den hadithen finns i Muslim. Här finner vi att profeten Muhammed a.s. uppmuntrade oss att söka skydd hos Allah med den här duan. Att söka skydd hos Allah med Allahs ord. Och Allahs ord, det vill säga Koranen, är från hans egenskap. Och det är tillåtet att söka skydd hos Allah med hans egenskaper, hans attribut, namn. Så det här är ett bevis på att man ska söka skydd hos Allah och inte hos någonting annat. Och här finns det vissa fawaid, vissa lärdomar. Den här duan som författaren nämner i lärdomarna från det här kapitlet är kort, men den är väldigt mäktig. Den här duan är kort, men den är väldigt mäktig. Och den dua som vi måste vara väldigt måna om att säga. Profeten Muhammed a.s. har nämnt att den som säger den här duan, den här åkallelsen, 3 gånger på kvällen kommer inte att skadas av någonting. Så nu, kvällningen innan solnedgången, så det är rekommenderat att man säger a'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq 3 gånger. En väldigt, väldigt viktig dua. 3 gånger innan solnedgången. Och har man glömt kan man säga efter solnedgången också. Men här så sa profeten generellt a.s. att den som slår sig ner på en plats, han specificerade inte vilken plats. Och det är det som Sheikh bin Baz säger. Han säger alla platser. Spelar ingen roll om du sätter dig på en buss, ett tåg, ett flygplan. Om du kommer in här i lokalen, du kommer hem, du lägger dig i sängen. Du slår dig ner på en plats. Även om du ska sitta där 2 minuter. Då kan du säga a'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq. Då kommer ingenting att skada dig så länge du sitter på den här platsen. Men också kanske mer specifikt när man slår läger. Folk förr i tiden, som vi sa, innan islam, sökte skydd hos jinnerna. Islam kom och böt ut: sök skydd hos Allah. När du slår läger, säg den här duan. 1 gång, 2 gånger, 3 gånger. Och inshallah, ingenting kommer att skada dig tills du lämnar den här platsen. Och det här är någonting vi hörde från ulema. De berättar att folk, alltså beduiner som de känner, brukade säga den här duan när de lägger sig och sover mitt ute i öknen. Och vad är det som finns i öknen för någonting? Skorpioner och ormar. Och vissa berättar om hur de vaknar med skorpioner på sig. Ingenting händer. De har inte blivit stuckna. För de har sagt den här duan. Så det är en väldigt, väldigt viktig dua att man säger. Skyddas från jinner, onda människor, onda ögat. Vad det nu kan vara för någonting. Att man säger den här duan ständigt. Och att det är också någonting som man lär sina barn att säga. Lär sin fru att säga. Väldigt lätt dua. A'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq. Tayyib. Och vi avrundar där. Och kommer inshallah nästa vecka, eller nästa lektion, kommer vi inshallah ta upp vikten av att endast åkalla Allah subhanahu wa ta'ala, och inte göra dua till någon annan än Allah.